På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välduktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kommer du ihåg hans ord." Och du vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om detta för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat, och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven, och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna. Och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt.
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "Vi har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut i graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först i graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni." Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.
Jag ska fortsätta med att läsa en text från Första Korinterbrevet 15, och vi börjar där på den 12:e versen. Ni kan följa med där också på det. "Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då någon bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte uppstått, då är vårt predika meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus som han inte uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om det döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte uppstått, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstligen av de insomnade. För eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Ja, det var ord och inga visor från Paulus. Han är ju väldigt tydlig där. Och det var ju så att de växte upp i en miljö där det fanns två stridande, ska säga, religiösa partier. De hette saduker och de hette fariser. Fariserna trodde på uppståndelsen, man gjorde saduckerna inte. Det var ofta de rika, de som var myndighetspersoner, som tillhörde saduckerna. Deras tro var begränsad till det som tillhörde det man såg här i detta livet, till ritualen och allt det som man noga skulle följa. Men Paulus vet vad han talar om. Han vet vad det handlar om. Nu är det så att det här som hände här förut, jag har stannat lite grann vid det som lästes här i början om kvinnorna som gick till graven. Och jag skulle kunna tänka mig att de diskuterade lite grann när de gick där. Hörde Maria, har du med dig grejerna nu? Vi ska ju balsamera kroppen, Jesu kropp. Men de har ju satt för en tung sten. Den är ju där, och hur ska vi få bort den? De måste diskutera så på vägen dit. Och så får de uppleva lite konstiga saker. Det har hänt någonting. De kanske såg någon blixtrande. Därför hände ett underverk där. De hade ju satt soldater att vakta graven. Men de var inte kvar. Det var helt öppet. Det bara var att gå in där. Och det var ju väldigt konstigt. Men så träffade de den här ängeln. Vi läste om här förut. Och trots deras rädsla så får han dem att komma in i graven. Och de får se att Jesu kropp är borta. Och han säger till dem att skynda er och berätta för hans lärjungar. Och säg till dem vad de ska göra nu. Och då springer till lärjungarna, och så märker vi att de möts av misstro. Det är så att de hade gömt sig. De trodde inte på det Jesus hade sagt att han skulle uppstå. Det var inte så konstigt. För alla är vi människor. Det är ju övernaturligt. Det är ett mirakel. De var vanliga förnuftiga människor. Och uppståndelse på det sättet, en kroppslig uppståndelse, den är ju omöjlig. De har stängt in sig ett rum, rädda för att själv drabbas av det som Jesus drabbades av, när den makten som kan till och med döda. Men ändå så sprang de till graven. Det nämns på olika ställen om Petrus, här läser vi, och på en annan ställe om Johannes och Petrus. När de ser att den är tom så återvänder de tillbaka, och de funderar väldigt mycket. Det kanske tändes hopp, men det verkar som om de ännu inte riktigt trodde. Och i Johannes evangeliet så är författaren väldigt noga med att påpeka detta. Ett par kvinnor som stannar kvar får möta den uppståndelsen. Det är alltså kvinnornas dag, denna dag, uppståndelsedagen. De får möta honom verkligen. Ingen av de som var närvarande där inne hos lärjungarna hade nog egentligen räknat med uppståndelsen, fast Jesus hade undervisat om det. Så de hittade inte på någon plan här för att man skulle ha en uppståndelse att dö för. Det var ju sådana som påstod det senare, att det här har de hittat på, de har stulit kroppen. Men det som hände nu var så radikalt och så påträngande Så att lärjungarna och senare över 500 personer enligt Paulus förändrades totalt. Något hände som gjorde att de rädda och instängda var beredda att gå ut och predika för tusentals, var beredda att bli hånade och till och med dödade. Och när vi ropar Johannes sanningen uppstånden, då är det just detta som vi menar. Tillsammans med kristna i alla tider menar vi att Jesus som var död uppstod och visade sig med sin kropp bland dem som kände honom. Men det är omöjligt. Det är ingen som hävdar att en död kan bli kroppsligt levande igen. Ingen tror att nu naturvetenskapens lagar är upphävda. Men då fokuserar vi inte på det som är centrum för vår tro, för det är Gud själv. Om vi släpper tanken på vad som är möjligt och omöjligt och fokuserar på Gud, så blir det ett annat ljus. Gud är övernaturligt enligt människors sätt att tänka. De gick ut i graven på söndagsmorgonen för att balsamera kroppen. Och stora problemet var i stenen som skulle bort. Det man var mest orolig för, det hade ju löst sig när det var dags att ta itu med problemet. Och det hände ju ofta oss alla i livet. Vi bekymrar oss för jättemycket. Och i det här fallet var lösningen på problemet just det som vi samlas kring idag. Uppståndelsen. Men om ni märker till att kvinnan fick en fråga av ängeln. Varför söker ni den levande bland de döda? Och den måste ju ha varit rätt obegriplig för dem egentligen. De var chockade. De hade gått för att uttrycka sin sorg. De ville göra ordning kroppen. Och visste nog inte att det redan var klart. Jesu vänner Nikodemus och Josef från Arimatea hade redan gjort det faktiskt. De hade fixat till det. Nu hade de kommit för att ta hand om den döda kroppen. För att få den här avslutningen, begravningen på riktigt. Men de hade ju varit med om så hemska saker. Deras vän och mästare hade dött en grym död. Deras hopp och drömmar hade grusats. Och de var bara inställda på den här avslutningen. Och så var kroppen borta. De var ju besvikna. Och så får de fråga: varför söker ni den levande här bland de döda? En fråga som i sin självklarhet vänder allt upp och ner. Och på ett sätt får lärjungarna in i stan den här frågan om män indirekt. De sökte inte så konkret efter Jesus som kvinnorna gjorde först. Men också de var inställda på en avslutning, en död. Och de var så inställda så att de var inte beredda på att lyssna på kvinnorna när de kom tillbaka. Och när de försöker förklara kvinnorna så det ofattbara som hänt och att hoppet inte var borta, så blev kvinnorna först lite avsnoppade, lite avfärdade av alla utom då som i denna texten läste Petrus, som ändå sticker iväg för att kolla. Han hade tydligen inte riktigt gett upp hoppet. Men vi måste förstå det här med uppståndelsen. Vi kan aldrig riktigt förstå det. Men vi måste förstå att den levande guden, Jesus, är Gud inkarnerad som kommer till vår jord. Alltså den levande guden, Gud som har erfarenhet av döden. Så uppståndelsen var alltså inte bara en historisk händelse. Den pekar också på en egenskap hos Gud och ett gudomligt mönster. Uppståndelsemönstret som genomsyrar hela livet. Från död till liv. Den levande guden går genom död till liv och kan hjälpa oss att hitta det levande, det friska hoppet mitt i allt det som verkar dött. Till exempel sjukdom och hopplöshet. Gud är den levande guden, en gud bland de levande, men också en gud som gör levande. En levande gud innebär ett hopp. Ett hopp om en kärlek, om ett liv som kan bära oss genom livet. Inte bara någon kortsiktig tröst, utan ett hopp som håller i både liv och i död. Och frågan kan vi bära med oss idag också. Vågar vi lita på att Gud faktiskt är den levande guden som bär oss genom död och liv, och vars kärlek är starkare än döden? För mötet med den levande guden ger både möjligheter och utmaningar, men väcker också ett hopp om att liv är starkare än död. Och det hoppet kan också ge oss mod, det kan ge oss initiativ och det kan ge oss kraft att försöka se det levande i det som verkar dött. Se möjligheter människor förblindas av problem och svårigheter. Den levande guden har uppdrag och uppgifter också för oss. Och mitt i allt det svåra, efter det som verkar vara dött, får vi bäras av hoppet att Gud ger liv. Om Gud är Gud spelar det alltså ingen roll vad som är möjligt. För Gud är ju allt möjligt. Det är Gud som bestämt vad som är möjligt. Det är Gud som bestämt vad som är omöjligt. Han har utstakat gränserna och är alla orsakers orsak. Om Gud vill skapa människor så gör Gud det. Om Gud vill skapa liv så gör han det. Jag ska avrunda lite med något som hände lite senare. Några av lärjungarna, inte de närmaste lärjungarna utan i den andra kretsen runt Jesus, var på väg bort från Jerusalem, enhet Kleopas, och de diskuterar det som hänt. Och där på vägen när de går så dyker Jesus, den uppståndne Jesus, upp och går med dem. Men de känner inte igen honom då och är med i deras diskussion och pratar med dem. Och han hör att de inte fattat det som hänt. De har inte fattat att det här var planerat innan. Och då börjar han förklara det på vägen. Och börjar hos Mose och profeterna, alltså gamla testamentet. Och pekar på att hela gamla testamentet är fullt av bilder och profetier. Som pekar på Jesus som Messias. Och att han skulle lida och dö. Han berättar säkert om vetekornet som måste dö för att uppstå och ge liv åt nya korn. Som han hade undervisat om innan. Och när de går där på vägen så känner de att det börjar brinna i deras hjärtan. De känner att det stämmer. Skriftens ord har gått i uppfyllelse. Messias skulle lida och dö. Och Jesus var Messias. Men så blir han bjuden med dem in till att sätta sig och äta. Och han tackar ja och följer med. Och så bryter han brödet. Och då minns de brödundret, den sista måltiden. De känner igen Jesus. Och då öppnades deras ögon, står det. Och de kände igen honom. Kristi kropp bröts ner på korset på Golgata. Men hans kropp lever idag i Guds församling. Den kristna gemenskapen som vi kallar för Kristi kropp. När vi firar nattvard så påminns vi om det här. Känn igen Jesus. Emmausvandraren fick sina ögon öppnade. Jesus hade verkligen uppstått. Och det var för att skriften skulle gå uppfyllelse, men framförallt för att vi skulle göras levande Jesus. Vi skulle bli befriade. Han lever idag. Och hade allt slutat vid korset och graven så skulle kristendomen snabbt ha dött ut. Och Paulus har rätt i detta, jag läste här nyss. Men nu slutar det inte där. Petrus som blev ledare för dem, han poängterar senare sina predikningar att människor hade korsfäst Jesus, men Gud väckte upp honom. Det anspråk Jesus hade gjort bekräftas av Gud. Han blev upphöjd till Herre. Och uppståndelsen är grunden som kyrkan vilar på. Så frågan är, brinner mitt hjärta? Har skriftens ord fått fotfäste i mig? Har oro och rädsla fått vika för uppståndelsens segerbudskap i mitt liv? Är jag förkrossad som Petrus som fick faktiskt i samband med Jesu tillfångatagande och korsfästelse fick han uppleva att han faktiskt förnekade Jesus när han pressades och sen ångrade sig djupt. Och det var ju en förkrosselse i denna ånger. Men han fick upprättelse och det är genom uppståndelsen. Även om vi bävar och oroliga som kvinnorna när de närmar sig graven så kan vi få uppleva frid och segerglädje genom denna uppståndeskraft. Och när vi är glada över att Jesus uppstått så är det inte bara över en historisk uppståndelse en gång i tiden. Utan det är en glädje över att vi får leva i detta Det är vår egen uppståndelse vi kan vara glada över. Jesu uppståndelse är yttersta tecknet på att döden inte är slutet. Genom att han uppstod så lever han idag. Och det är inte bara de lärjungar som fanns då som vi kan säga fick möta honom efteråt. Vi kan det också på olika sätt. Det går inte att säga att det finns något sätt som man inte kan möta Jesus på. Det finns många, många sätt. När man minst anar det, på det kan vara ens livsmöte, det viktigaste i livet. Och många är vi som kan vittna om att vi mött honom. Och många säger, jag möter honom varje dag. Och därför firar vi påsk varje år. Döden är död och livet lever. Vi kan alla se fram mot en framtid utan slut. En evig glädje, för döden är inte slutet. Vi kan alla möta livets segrare när vi minst anar det. För han är sanningen uppstånden från de döda.